Varmt välkommen till det femte avsnittet av podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Idag ska vi gå in på temat ceremonier som ju är en form av direkt kommunikation med naturkrafterna. Och jag kommer också att dela lite grann mer av mina egna erfarenheter kring ceremonier och kring kommunikationen och hur vi får svar. Och vad händer när vi inte tycker att vi får svar? Skönhetens väg är ju en väg eller tradition som hjälper oss hitta sätt att kommunicera direkt med livet självt. Här finns inga präster, här finns inga gurus. Lärare kan vi ha som kan fungera som vägvisare och guide. Och andra människor som har gått vägen före oss kan ju såklart visa oss. Men det är ju bara du själv som kan gå din väg. Och det som har funkat för andra kanske inte funkar för dig. Så det handlar alltid om att möta sig själv. Och det som jag tänker att lärare på skönhetens väg framförallt kan göra, det absolut viktigaste, är att hålla ett rum för varandra. När det finns andra omkring oss som håller ett space, håller oss och kan se den högsta visionen av oss. De som kan se att vi kommer att lyckas även om vi själva är rädda. De som ser vår potential som vi själva inte är medveten om. Det är de som kan hålla ett heligt rum för oss. Och när det finns människor som har den förmågan omkring oss, så blir vi trygga att möta oss själva. Samtidigt så är det vår egen vilja att genomgå förändring och släppa taget om det som kanske känns tryggt men inte längre fungerar. Alltså vår egen öppenhet för förändring att ske är vad som är avgörande. Men andra omkring oss kan hålla rummet för oss. Så att utveckling sker på båda plan, att samtidigt som vi följer vägledning från en lärare i det yttre, så måste vi parallellt med det hitta visdomen och kraften inom oss själva. Därför att skulle vi tappa bort oss och sätta tilltron bara till vad andra säger utan att känna om andras budskap resonerar med oss, då får det ju motsatt effekt. Då blir vi bara ännu en följare av en guru istället för att följa vår själs kallelse. Och risken med det här, dels avleder det oss från det riktigt djupa mötet att verkligen lära känna vår egen ande och vår själ. Men också när vi, om jag säger bara, är en följare av någon annans budskap, så missar vi också kontakten med naturkrafterna, alla nivåer av medvetande, alla dimensioner av världar som vi faktiskt lever i. Så vi behöver hela tiden komma tillbaka till oss själva, och ceremonier är för mig det absolut bästa sättet att göra det. När vi praktiserar ceremoni, bara en sån enkel sak som att sätta sig stilla, tända ett ljus, ta 5 minuter för sig själv. Vad vi gör då, det är att vi håller en intention att komma i kontakt med alla nivåer av vårt medvetande. Att vi håller en intention att kommunicera direkt med livet självt. Känna vår egen själ, känna anden, livskraften som omsluter oss. Och det vi gör när vi öppnar det här rummet, sätter oss i stillhet, tänder ljus med den här intentionen, då praktiserar vi en urgammal överenskommelse. Den här urgamla överenskommelsen, den bygger på att när vi ber om hjälp så svarar livet. Och den här överenskommelsen gäller alltid. Det vill säga, livet ger oss alltid svar när vi ställer frågan. Även om svaret inte kommer i den form som vi kanske önskar eller förväntar oss. Vi behöver också vara medvetna om att vi människor har enorma krafter att påverka det som sker när vi gör vårt bästa och verkligen håller en intention. Men av hela skeendet så är vår kraft bara 50%. De andra 50% tillhör livet självt, tillhör anden, om vi säger så, Det här innebär ju att i allt som vi gör så behöver vi samskapa med livet självt. Med de större krafterna som omsluter allt levande för att få de resultat som gagnar inte bara oss mest utan alla. Så med det sagt, när vi gör allt som är mänskligt möjligt på vår egen lilla kammare så har vi ändå bara åstadkommit hälften. Om vi inte lämnar över och tar emot livets hjälp, andens hjälp. Och de flesta av oss i väst har aldrig ens tänkt på det här sättet. Vi är så präglade av tanken att vi ska klara allting själva och vi ber ju inte helst andra människor om hjälp ens. Än mindre högre makter som vi kanske inte ens vågar tro på att de finns. Den plats där vi öppnar upp för det här mötet och lämnar över till det större, den platsen är ceremoni. Jag kan säga att jag har praktiserat den här överenskommelsen, alltså att när vi ber om hjälp så får vi alltid svar. Jag har praktiserat den sedan jag insåg vad den innebar för mer än 12-13 år sedan. Och idag försöker jag leva mitt liv och mitt arbete helt utifrån den här principen. Jag glömmer det ibland, men för det allra mesta så försöker jag göra min del så gott jag kan. Och sen tillåter jag mig att lämna över resultatet och utfallet till livet självt som kan se det högsta perspektivet som jag själv inte har. Och som jag ser det så är det tack vare den här överenskommelsen och tack vare att jag praktiserat det här perspektivet som jag kommit dit jag är idag. Vilket jag är enormt tacksam över. Det här innebär att under senaste åren har jag praktiserat många former av det vi kallar som ceremoni. Och den absolut vanligaste, den som jag gör på ett eller annat sätt varje dag, är just en inkallan. Jag pratade tidigare om att andra människor kan hålla rum för oss, hålla space för oss när vi genomgår en förändring. Men vi kan öppna ett heligt rum för vårt helande arbete tillsammans med naturkrafterna. Det här är en ceremoni som finns i princip alla traditioner och den ser olika ut. Men det absolut vanligaste är att vi tillkallar de fyra riktningarna. Vi tillkallar moder jord, vi tillkallar himlen och ber de här krafterna hålla rum för oss. Så att öppna heligt rum, att göra en inkallan, det är ett sätt att praktisera direkt kommunikation med naturkrafterna. Och jag vill understryka att det här är ett väldigt jämlikt sätt att kommunicera. Det här är absolut inte att tigga och be böner och hoppas på en högre makt som kanske i sin nåd hjälper oss. Utan det här handlar om en rak och ömsesidig kommunikation. Med den här självklarheten som jag sa att överenskommelsen innebär. Att när vi ber om hjälp så får vi alltid svar. En trygghet och en tillit till att de här krafterna, de fyra riktningarna, de fyra elementen. Vad vi nu väljer att vända oss till. För livet och anden har många ansikten. Men just den här jämlika kommunikationen. Det handlar ungefär som att vi ber en kollega på jobbet om hjälp. Vi kallar in de fyra riktningarna, de fyra krafterna och himlen, moder jord, solen, månen om vi vill. Och ber dem hålla och stödja och vägleda oss. Så det som verkligen funkade för mig det var när jag gjorde det till vana att öppna heligt rum varje morgon för min egen dag. Och för mitt arbete. Och det här var ett sätt som verkligen fungerade för mig. Det lärde mig känna tillit. Att jag verkligen fick svar. Och samtidigt så lärde jag känna de här grundläggande krafterna. Och när man öppnar ett heligt rum. Då kan man kan göra det tyst för sig själv. På en minut. Men ännu hellre. Om vi är nybörjare på det här. Så gör det ännu hellre högt. Så att du själv hör kallelsen. Då blir det ofta ännu tydligare och du kan lättare känna att du omedelbart får svar. Sen kan man använda rörelse och ljud för att väcka kraften och sätta den i rörelse. För det här är ju krafter vi sätter i rörelse, dels inom oss själva, liksom i det yttre. Alltså vi kan vända oss fysiskt mot varje riktning, mot varje väderstreck. Vi kan använda skallra, vi kan använda trumma, vi kan sjunga, vi kan dansa. Men vår egen röst och våra ord är fullt tillräckliga. Och min erfarenhet det är att när vi öppnar ett heligt rum och verkligen gör det med en intention av allvar, då känner alla att någonting som inte, det där någonting som inte är så lätt att beskriva med ord, men någonting händer. Och det som händer, det är just det här att livet svarar oss. Vi kallar och vi får svar. Ofta det absolut vanligaste är att det bara blir lugnt. Det blir lugnare. Det blir lugnare inombords. Det där monkey mind-chattret i huvudet stillar sig. Det kan vara ett sätt. Det som händer är att de fyra aspekterna av livet själv, om vi kallar dem för fyra riktningar, kommer till vår tjänst. Moder jord öppnar sina armar. Himlen lyser över oss därför att vi själva öppnar vårt medvetande för att det ska ske. Här tar vi tillvara den enorma kraft som vi som människor har i vårt medvetande. Och vi samskapar med livet självt. Och det är här det sker mirakel. I det heliga rummet. Under alla år som jag har jobbat så har jag öppnat heligt rum inför många grupper. Ibland så har det varit deltagare som aldrig har gjort någon form av energiarbete och som inte har någon som helst andlig tro. Men jag har aldrig mött någon som har varit opåverkad. Tvärtom så är det ofta de som inte haft några som helst förväntningar som kommit fram efteråt och tackat för att det varit en så positiv upplevelse. Det är just det här att överenskommelsen alltid gäller. Vi får alltid svar. När vi öppnar ett heligt rum till exempel för vår kommande arbetsdag på morgonen så behöver vi också komma ihåg att avsluta. Man brukar säga att man stänger heligt rum när arbetet är klart, men jag skulle hellre säga att jag skulle hellre välja ordet tacka. För det här innebär ju inte att vi blir avskurna från de här krafterna, för de är ju del av oss. Utan det vi gör det är att vi tackar för gott samarbete, att arbetet nu är över. Precis som kollegan, arbetsdagen är slut. Tack, tack och bra jobbat. Och det här kan man också göra på samma sätt med trumma, med skallra, vända sig i alla riktningar. Men man kan också tacka för sig själv. Bara i all enkelhet vända sig till alla riktningar i sitt sinne. Men just det här att etablera en relation och etablera tilliten och upprätthålla kommunikationen med de fyra riktningarna är heligt rum ett fantastiskt sätt att göra. Det är så här vi praktiserar en av livets viktigaste andliga lagar. Att när vi kallar på livet självt, när vi ber naturens krafter om hjälp, så får vi alltid svar. Och innan jag fortsätter prata om ceremonier så tänkte jag att vi öppnar ett heligt rum. Den inkallan jag gör nu finns nedskriven i boken Skönhetens väg att leva med medvetenhet och mening. Och om den här tilltalar dig och du vill använda den så känn dig fri att göra detsamma. Så kan det så småningom vara så att din egen inkallan kommer med dina ord. Men du är varmt välkommen att använda den här om det passar dig. Så du kan föreställa dig nu att vi vänder oss mot söder. Vi hälsar söder, sommaren, eldens element och dagens ljus. Vi hälsar ormen, kraftdjuret från söder. Kom och var med oss idag. Hjälp oss att släppa det gamla som inte längre tjänar oss. Hjälp oss att släppa det förflutna som du ömsar ditt skinn. Allt på en gång. Hjälp oss att vandra mjukt på jorden, mage mot mage med moder jord. Hjälp oss att se skönhet och att vandra i skönhet. Vi vänder oss mot väster. Hälsa väster, västanvinden. Höstens årstid, solnedgången. Här hälsar vi förändringen. Här hälsar vi västers kraftdjur, de stora kattdjuren, puman, jaguaren och lon. Kom och var med oss idag. Kom över regnbågsfron och visa oss vägen mellan den här världen och nästa. Mellan världen, den fysiska världen och världen av energi. Lär oss att leva och vandra utan rädsla. Tack. Vi vänder oss mot norr. Hälsa norr, nordanvinden. Tystnaden, stillheten. Riktningen för vinter och mörker. Här hälsar vi våra förfäder och förmödrar. Kom och var med oss idag. Här hälsar vi kraftdjuret som symboliserar norr, kolibrin. Ge oss kraft, ge oss mod att ge oss ut på själens stora resa. Att säga ja till vår kallelse. Att följa vår vildaste längtan, inte vår milda längtan. Låta oss dricka livets nektar. Att enbart välja det som är bra för oss, som ger oss näring. Kom och var med oss idag. Vi vänder oss mot öster. Hälsar östanvinden, våren, gryningsljuset. Här hälsar vi kraftdjuren från öster, de största fåglarna, örnen och kondoren som flyger högst av alla. Som flyger över stormen, visa oss att vi kan leva bortom konflikter. Visa oss de högsta möjligheter som vi själva inte ens kan föreställa oss. Ge oss kraft och mod att kasta oss ut och lita på att vingarna bär. Att vi kan flyga högre än vi någonsin kunde ana. Tack. Och vi vänder oss mot jorden. Du vill kan du lägga en hand på marken. Hälsa moder jord, Pachamama. Tack för att du ger oss kraft. Tack för att du ger oss liv. Tack för att vi och allt levande får leka och leva på din mjuka mage. Hjälp oss att minnas att vi är dina barn. Att vi är stadiga som dina högsta träd. Att vi är mäktiga som dina högsta berg. Att vi är oändliga som dina djupaste hav och fria som vinden. Kom och var med oss idag. Håll oss idag. Tack. Vi vänder oss mot himlen. Om du vill kan du sträcka en arm uppåt. Hälsa solen, månen, stjärnorna. Våra stjärnbröder och stjärnsystrar. Kom och var med oss idag. Vi hälsar det stora mysteriet. Livet självt. Tack för att du ger oss kraft. Tack för att du ger oss liv. Tack för att du ger oss ljus, inspiration och skapa. Kom och var med oss idag. Och avslutningsvis kan du lägga händerna på hjärtat och tacka dig själv för modet att göra den här resan. Tacka dig själv för allt du gjort som gör att du kommit så långt som du är idag. Tacka dig själv för din närvaro. Tacka dig själv. För de gåvor du kanske själv inte kan se, men som andra omkring dig känner att du ger. Tack, tack, tack. Det här var en inkallan och ett sätt att öppna heligt rum. Och det som kommer med inkallan är lugnet, avslappningen i kropp och sinne. Det är någonting av det absolut viktigaste som vi behöver lära oss för att må bra. Det finns ju ingen som inte skriver under på det. Men längs skönhetens väg så är avslappningen i sig inte målet. Det är ett medel för eget välbefinnande, men för oss så är ju det här bara första steget att verkligen möta de fyra riktningarna, möta krafterna och möta vår egen själ och anden. Så jag brukar prata om avslappning och mental träning som vägen att komma i kontakt med alla nivåer av medvetande och att kunna resa, som vi säger, ha kontakt med alla tre världar. Undervärlden, vårt omedvetna och övermedvetna, det som ännu inte har hänt, och att ta ner det hit till vårt liv här och nu. Så att det här är verkligen vägen för att möta och hela oss själva och sen hjälpa andra att göra detsamma. Så när vi lär oss att slappna av och stilla vårt sinne, det är då det roliga börjar. För då kan vi kommunicera med de här krafterna, med de här dimensionerna av medvetande. Vi kan höra vår egen vägledning för att vi har tystat ner det här monkey mind, rädslans röst, egots röst. Så ceremoni består till stor del av rörelse och utbyte, inte bara stillhet. Som jag sa, nu läste jag den här inkallan i tystnad, men vi hade kunnat använda trumma, vi hade kunnat använda skallra, vi hade kunnat dansa som kanske på ett ännu mer livfullt sätt kallade in de fyra riktningarna. Det är roligt att göra när man är i en grupp. Och fysisk rörelse är ju också faktiskt ett sätt att hjälpa kroppen att slappna av och släppa taget. Precis som massage, alla former av kroppsterapier, allt som kan hjälpa den kroppsliga dimensionen att släppa taget är ju på ett sätt en form av ceremoni. Och på nivån av mind, om vi säger så, där har vi samtal, vi har visualiseringsövningar, vi har alla mindfulness-meditationsövningar som kan lära oss att stilla sinnet. Och det är ju på den här plattformen av medvetande som vi får kontakt med själen och anden. När vi lär oss att göra de här inre resorna och ceremonierna. Så när vi fullt ut kan omfamna alla de här dimensionerna av vårt medvetande, då kan vi göra de här inre resorna och liksom gå bortom tiden, bortom rummet. Så att med en avslappnad kropp och ett stillat sinne så kan vi med fokus, med intention, resa bortom den synliga världen till den osynliga världen. Från den fysiska världen till den enorma världen av livsenergi. Med ett avslappnat medvetet sinne så hittar vi vägen till övervärlden och undervärlden för att hitta kraft, för att hitta information, för att kunna resa bakåt i tiden och ge healing till gamla trauman och för att kunna resa framåt i tiden för att möta dem som vi en gång kommer att bli. Att resa framåt för att kalla in en dröm och göra den mer möjlig i nuet. Allt det här är olika former av ceremonier eller inre resor som vi kan företa när vi lär oss att slappna av och stilla sinnet. För vårt medvetande är ju inte bundet till vår fysiska kropp. När vi pratar om vår eviga själ och anden, alltså vårt medvetande är ju så mycket mer än vad vi tar in genom de fem sinnena. Det fulla kraften av vårt medvetande går ju långt bortom hjärnans kapacitet. Som jag ser det så är ju vårt medvetande inte förbundet med kroppen och hjärnan utan med vår eviga själ. Och därför så överskrider det ju alla kroppens begränsningar. Men kroppen kan ju begränsa oss om vi ännu inte har lärt oss att slappna av. Det är därför de flesta ännu inte har upplevt eller fått lära sig att göra den här typen av inre resor som jag just beskrev. Så ett avslappnat sinne, för att sammanfatta det, det är verkligen vägen till en egen upplevelse. Det är vägen till sitt medvetandes fulla kraft. Det är vägen till en egen personlig upplevelse av kommunikation. Och också vägen till det vi kallar för direkt uppenbarelse med livet, från livet självt. också en fördel att ha ett tränat sinne när jag pratar om mental träning, om vi pratar om mental träning då. Det är ju att vi lär oss att hålla en fokuserad närvaro i nuet. För lär vi oss det, då kan vi också låta bli att släppa fram de här tankarna om tvivel eller de här tankarna om är det här vettigt? Är det verkligt att man kan kommunicera med träd? Ett tränat sinne kan ta emot upplevelsen av att kommunicera med träd utan att värdera och döma. Och vägarna till att slappna av är ju många. Och som jag sa, inget sätt är ju bättre eller enklare än något annat. Och vi är ju alla olika. Så jag tänker att vi alla behöver se oss omkring och hitta det som fungerar för oss. För mig så har det aldrig fungerat att meditera genom att bara sitta stilla och fokusera på andningen. Det är helt omöjligt. Så att jag började nog min väg till avslappning genom fysisk rörelse. Både genom skogspromenader men också tränade jag under ett par år intensiv kampsport. Och båda de här vägarna lärde mig att vara närvarande i nuet. När jag var i skogen så kände jag hur naturen hjälpte mig att jorda mig. Jag kom ner, kom tillbaka i min kropp här och nu. Skogen hjälpte mig också att släppa tung energi, släppa tunga tankar. Om du visste hur många tårar, hur mycket jag har gråtit när jag har varit i skogen. Men det har varit på ett skönt sätt. Som att ha gett de här tunga tankarna och känslorna till jorden. Och hon har fått fylla på med ljus och kraft. Att träna kampsport, det var ju ett annat sätt att vara närvarande i nuet. Därför att om man har en träningskompis framför sig som sparkar en i magen, då kan man inte låta tankarna fladdra iväg. Så det var ett väldigt effektivt sätt att lära sig medvetande träning som jag inte hade en aning om när jag började. Men det fungerade väldigt, väldigt bra för mig. Jag tror att många andra former av träning har samma effekt. För man kan ju inte drömma sig bort under en fotbollsmatch heller. Och som yoga, qigong, den typen av träning, det syftar ju hela tiden på att hjälpa oss hämta tillbaka närvaron. Däremot tänker jag att som löpträning eller att lyfta vikter på gymmet, det kan vara lite farligt eller vad jag ska säga. Alltså det gör att vi kan checka ut, drömma oss bort. Att man bara liksom springer på och istället pushar sig själv för hårt för att vi inte är närvarande. Och då får ju träningen motsatt effekt. Det blir i alla fall inte någon medvetande träning när man bara pushar på och checkar ut. Så att kampsport, fotboll, yoga, qigong. Någonting som funkar för dig att vara närvarande och samtidigt fysisk rörelse tror jag är en jättebra grund för vår medvetande träning. Men jag menar, som jag sa, när jag började med kampsport, jag hade ingen aning att jag några år senare skulle förändra mitt liv helt från grunden. Ingen aning att jag skulle börja undervisa i att leva ett medvetet liv. Jag började ju träna för att jag tyckte det verkade roligt. Jag hade kompisar som tränade. Sen förstod jag inte heller vad det var som drog mig ut i skogen varje dag under åren när jag första gången var sjukskriven för utmattning. Det är först i efterhand som jag har förstått att det här var förberedelser för en fortsatt resa. Så titta vad du redan gör idag och se vad du kan göra mer av. För det här kanske är förberedelse för din fortsatta resa. Jag har alltså haft enormt svårt att lära mig att slappna av. Och det här är faktiskt vad jag fortfarande behöver jobba med egentligen varje dag. Och jag tänker att det finns en vinst i det här. För hade jag haft lättare att slappna av, så hade jag troligtvis inte blivit så sjuk av stress som jag faktiskt blev när jag blev sjukskriven för utmattning. Jag är ju en introvert personlighet. Och vi som är introverta, vi kan ju se väldigt lugna ut. Men generellt skulle jag vilja säga att en introvert personlighet är på ett sätt mer sårbar för stress. Därför att att vara introvert, det är att i princip alltid vara i huvudet. Vi introverta har svårt att jorda oss, svårt att vara närvarande. För vi är ofta i nästa moment och planerar för framtiden eller kanske oroa oss för framtiden. Och kämpa ganska hårt för att behålla kontroll. Och skillnaden från människor som är extroverta, som laddar energi av att möta andra människor. De berättar ju gärna för alla vad som händer. Och berättar man vad som pågår i ens liv så får man ju därmed fler erbjudanden om att ta emot hjälp. Men att vara introvert är ofta att vara motsatsen. Alltså det att bita ihop och låtsas som allt är lugnt, även om det inom oss är kaos. För att vara introvert är ju att lättare ladda energi när vi är i ensamhet. Men när vi är i obalans så drar vi ofta det där för långt. Vi behöver lära oss att be om hjälp. Och vi behöver lära oss den här inre avslappningen. För generellt för alla, oavsett om vi är en extrovert eller introvert personlighet, så kroppen kan vi ju medvetet styra till att vara stilla på ett enkelt sätt. Men det krävs så enormt mycket mer för att lära sig att stilla tankarna. Så att jag förstår ju nu varför livet skickade mig på förberedande kampsportträning och skogspromenader för att jag skulle göra den här resan med de fyra riktningarna och den här mentala träningen som skönhetens väg innebär. Och med det sagt så vill jag säga att det är ju inte metoder eller tekniker som är avgörande, utan det är vår villighet och att vi verkligen använder vår förmåga att be om hjälp, kalla in de fyra krafterna, hålla ett heligt rum för helande att ske. För om jag går tillbaka till det här med att vara introvert, det här är också min erfarenhet, att det fortfarande så är det mycket lättare för mig att be naturen, de fyra riktningarna om hjälp, än att ringa en vän. Jag jobbar på det. Som allting annat. Jag jobbar på att be om hjälp. Men att be naturkrafterna om hjälp föll för mig så naturligt. Och det är därför jag brukar prata om att livet gick från svartvitt till färg. För det här var verkligen en pusselbit som saknades i mitt liv. Att lära mig att kommunicera med naturkrafterna. Och att öppna upp för ceremonier. Så i efterhand så kan jag nästan se att det är komiskt hur svårt det var för mig att slappna av. Jag blev sjuk och det var sannoliken inte roligt att bli sjuk av sin egen oförmåga att tillåta sig återhämtning. För det var faktiskt det som hände. Men jag kan se att jag skulle ju inte ha fått öva mig på alla de här olika sätten att varva ner. Om jag inte hade haft så svårt för det från början. Att jag hade så svårt att slappna av gjorde att jag blev verkligen tvungen att jobba hårt för att komma dit jag ville. För sånt som kommer lätt för oss utan övning, det är ju ingenting som vi kan lära ut till andra. Så livet verkade faktiskt för mig, även när det inte såg så ut, fastän jag blev allvarligt sjuk. Så tänker jag ändå att livet hejdade min framfart för att jag inte skulle bli sjukare än jag faktiskt blev. Och det här är jag enormt tacksam för. För när jag satte mig ner för att jag inte längre orkade springa. När jag inte längre orkade försöka vara någon som jag inte är. På en plats där jag inte skulle vara. När jag slutade försöka hitta någonting utanför mig själv. Då börjar jag på allvar praktisera den här urgamla överenskommelsen med naturkrafterna. Att vi alltid får svar när vi ber om det. Och jag kände hur livet svarade. Och då hittade jag kraften i ceremonier. Så som sagt, om det också tilltalar dig att kalla in de fyra riktningarna varje morgon på det här sättet, så gör det. Börja göra det varje morgon och se vad som händer i ditt liv. Det förändrade mitt liv från grunden. Och som sagt, det behöver inte innebära att du ska kliva upp en timme tidigare, sitta i meditation. Finns det utrymme så visst, ju mer tid du ger dig själv desto bättre. Men jag kan säga att för mig fanns inte den möjligheten för 10 år sedan. Utan jag öppnade heligt rum på cykeln eller i bilen på väg till jobbet. Och det funkade helt fantastiskt bra. Därför att genom beslutet och handlingen att göra en ceremoni, även om det är så tyst, så enkelt som en sån här tyst bön inom oss själva, så sätter vår personliga kraft, när vi sätter den i rörelse, så startar det upp en rörelse genom hela universum, eftersom allt liv är sammanlänkat. Så att öppna heligt rum för sig själv, tyst, 2 minuter i anspråk, men kommer att påverka hela din dag. För mig gjorde det att mitt liv skiftade från att präglas av oro och liksom fram och tillbaka som ett gungfly och behov av att ta kontroll, till att ständigt känna tillit och lugn. Naturligtvis gjorde det inte livet fritt från svårigheter, men det öppnar ju upp för att möta svårigheter på ett annat sätt. För att gå igång känslomässigt, bli upprörda, försöka ha kontroll, det är ju inget vi aktivt väljer, utan det händer ju, det bara händer, så länge som vi styrs av omedvetna mönster. Så att det sätt som mitt liv förändrades från rädsla, oro till tillit och lugn, det var verkligen, hade verkligen sitt ursprung i att jag medvetet kallade in alla kärleksfulla krafter varje morgon. Att verkligen fortsätta välja tillit om och om igen, det fungerar verkligen. I och med att jag befann mig i det här heliga rummet, så kunde jag lager för lager, situation för situation, reflektera, skala bort gamla mönster, hantera oväntade händelser utan att behöva ge bort min sinnesfrid. För vi väljer inte bort frukosten på morgonen. Vi väljer inte bort duschen heller för att vi inte har tid. Så välj inte bort din relation till dig själv och relationen till tilliten heller. Det är slut med ursäkter nu. Använd kraften i din fria vilja och din medvetenhet till att prioritera tid med dig själv, tid med naturkrafterna. Använd avslappningen på det sätt som funkar för dig. Använd den som näring för ditt inre. Lika mycket som mat och motion är näring till det yttre. Näring för det inre är avslappning. Mat och motion, näring till det yttre. Och de här samverkar såklart. Så välj att vara i ceremoni varje gång som du har möjlighet. Vår kultur och vår tid är ju väldigt fattiga på yttre ceremonier. Vi har bröllop, vi har konfirmation, vi har student, vi har begravning, vi har dop. Men inte så mycket mer. Vi har tappat bort kunskapen om ceremoniernas djupaste innebär, som ju är den här mötesplatsen, att skapa en mötesplats mellan den synliga och osynliga världen. Ceremonier är att skapa ett mötesplats mellan den fysiska världen och världen av energi. Ceremonier är mötesplatsen mellan det andliga och det världsliga. Och det är den plats där vi faktiskt hedrar livets heliga kraft. Det är möjligheten att faktiskt möta det gudomliga, det andliga i oss själva. Så oavsett om vi öppnar ett heligt rum bara över vår egen dag eller om vi leder en ceremoni inför hundratals människor, så är intentionerna de samma och de är universella. Vi tar kontakt med naturen, en kraft större än vår, av flera anledningar. Ceremoni är ett tillfälle för oss att be om hjälp. Naturen samverkar med vår fria vilja och inga välvilliga krafter tvingar sig på oss om vi inte har bett om det. Ceremonier påminner oss om att vi inte är ensamma. Det är en plats att ta kontakt med goda krafter. En påminnelse om att livet vill oss väl. Ceremonier påminner oss om att vår överenskommelse är att livet svarar när vi ber om hjälp och att den alltid gäller. I ceremoni kan vi sänka axlarna. Andas ut. Inse att vi inte behöver klara allt själva. Vi gör vår del, allt vi kan är 50%, men sen överlämnar vi till livet självt i ceremoni. Ceremoni är en plats för tacksamhet. Ett tillfälle att hedra livets krafter och därmed hedra oss själva. I ceremonier firar vi, hedra livet, hedra vårt eget deltagande i skapelsen. Ceremonier ska vara en plats av glädje. Och ceremonier som vi känner om idag, alltså bröllop, student, det omfattar ju ofta initieringar. Alltså en initiering kan man ju säga är en uppgradering som markerar en övergång i livet. Alltså när vi har tagit studenten så blir det en initiering. Vi lämnar skoltiden bakom oss. Vad vi än väljer så blir vi aldrig gymnasieelever igen. Och samma sak vid ett bröllop. Det är en djupare överenskommelse. Även om vi har varit sambos i 20 år så är vi nu någonting mer. Och födelsedagar, det är ju också en initiering eftersom året som gått aldrig kommer tillbaka. Så att ceremonier kan vara portaler som markerar en övergång som vi ofta använder dem i vår tid. Men det kan också hållas med intentionen att tacka och ge av vårt överflöd. Och det här är ju en aspekt av ceremoni som vi sällan använder i vår tid. Om man tänker att tacka för maten, vi tackar i efterhand ofta den som har lagat till maten. Men det är väldigt få i vår tid som ber någon form av bordsbön innan måltiden påbörjas. Och det kanske inte känns vettigt för de flesta att tacka en gud i himlen eller någonting associerat till kyrkan när det faktiskt är ens partner som har lagat middag. Men det känns närmare till hans att faktiskt tacka moder jord för att hon delar sitt överflöd och tacka vår partner som lagat till det. Att göra både och är ju ett sätt att skapa ceremoni och att återknyta med livet självt, med jorden, naturen. Och gör vi det, alltså tacka både moder jord och den som lagar till maten, då kan ju mötet vid middagsbordet också bli ett heligt möte. När vi kommer ihåg att faktiskt hedra jorden som bär oss och när oss, hedra varandra, då hedrar vi också oss själva och allt levande. Så tacksägelseceremoni, initiering, är två former av ceremonier. Men alla former återupprättar vår relation med livet självt. Vad menar jag med det? Jo, alltså kraften i ceremoni gör att vi hittar och kan inta vår plats. Vår plats som medskapare. Vår plats i livet. För när vi gör ceremoni så känner vi oss inte längre utslängda. Vi är inte ensamma, separerade varelser i något tomt, slumpmässigt universum. Utan får faktiskt känna det här någonting som så många säger att de känner vid en ceremoni är just det att vi upplever att vi blir del av livet självt. Kan känna att vi är en kraft att räkna med. Vi är en del av en gemenskap. Och i den gemenskapen har vi en uppgift som ingen annan kan göra åt oss. Ceremonier blir ju då en plats att kommunicera med livet självt och ta emot den här vägledningen kring vår livsuppgift. Det återupprättar vår relation med livet. Och som sagt, ceremonier behöver absolut inte vara komplicerade ritualer. Ceremoni är ju faktiskt ett förhållningssätt. Ett förhållningssätt i ditt medvetande. Du kan vara i ceremoni varje dag om du vill. Om vi går utomhus en blåsig dag och sträcker upp armarna så kan vi tyst för oss själva be vinden komma och blåsa bort allt som inte tjänar mig. Det är en form av ceremoni. Och är du i ceremoni så kommer du att uppleva hur vinden kommer till dig, vinden tar tag och gör vad du bett om. Den virvlar bort det som inte längre tjänar dig. Så att vi efteråt får känna oss lättare, ännu mer fulla av liv och påfyllda av energi. Och då känner man sig ju tacksam för det här mötet med vinden. Man kanske till och med blir väldigt rörd, tagen. För att vinden faktiskt så kraftfullt svarade när vi bad om hennes hjälp. Det här är en form av medvetet skapad ceremoni. Men jämför det här med en morgon när du ramla tillbaka i omedvetenhet. Du glömmer öppna heligt rum på morgonen. Du har vaknat på fel sida. Du är några minuter sen. det blåser. Och just då så upplever du blåsten, det är motvind som du tänker att nu kommer den att försena dig ytterligare. Och så blir du lite bitter och tar det personligt att det ska blåsa så här just idag, just på dig, just när jag är sen och har bråttom. Det här är en av de mystiska paradoxerna på livets väg, nämligen att inget som sker har med dig personligen att göra. Samtidigt som allt du ser är en reflektion av dig själv. Vi tar det igen. Inget som sker har med dig personligen att göra. Samtidigt som allt du ser är en reflektion av dig själv. Det är aldrig antingen eller. Det kan alltid vara både och. För sanningen i det här exemplet, det är ju att det blåser. Verkligheten är sån, det hade varit en blåsig dag oavsett om du var där eller inte. Men vår tanke och vårt förhållningssätt gör hela skillnaden. Om vi upplever det som en ceremoni som får oss att gråta av tacksamhet, eller om det är en stund där vi är bittra för att vi kommer för sent, för att vi är omedvetna. Så att det inte är vinden som är med oss eller mot oss, det är vi som är med eller mot verkligheten. Och att vi aldrig tjänar på att sprattla emot det som är. Att det faktiskt är vårat motstånd mot verkligheten som gör oss själva olyckliga. Så att vi har allt att vinna när vi möter verkligheten som den är. Kommer ihåg att öppna upp och be om hjälp. Det gör världen till en mer medveten plats och det skapar mycket lättare flödande energi. Och det här är kraften, den riktiga kraften i ceremoni. Och den här kraften i ceremoni ska inte underskattas. I vår tid kan det kanske framstå som att det är någon lättsam självhjälpsteknik att öppna helt rum på morgonen. Men sanningen är att det är tack vare ceremonier som våra förfäder och förmödrar överlevt fram till idag. Det finns mycket glömd kunskap från tider och platser där människor har varit utlämnade till naturens krafter och till varandra. Då har det varit förmågan att skapa harmoni både mellan människor i gruppen men också att samskapa med naturkrafterna som har varit avgörande för samhällens överlevnad. Och ceremonin har varit kittet som har hållit ihop dem. Men som sagt, vi använder det inte längre och därför är världen mer splittrad. Men ju fler vi blir som faktiskt väcker vår medvetenhet och ju mer vi aktivt jobbar med det, desto större heliga rum kan vi ju tillsammans hålla. För att kraften ökar ju exponentiellt ju fler som vi är som deltar. Och min erfarenhet är att elementen, vinden, vattnet, elden, luften, de älskar att dansa och skapa tillsammans med oss. Och när vi gör det, verkligen gör det med en intention om det högsta bästa för allt levande, så skapar det en rörelse i universum som blir så enormt mycket större än vi kan föreställa oss. Ofta får vi ju höra berättelser om otroliga händelser som har skett under till exempel healing-sessioner, och det är också en form av ceremoni. Och under alla år som jag har hållit ceremonier för grupper och kursdeltagare så har jag hört så enormt många berättelser om önskningar som har slagit in och händelser som rent ur ett objektivt perspektiv det kan framstå som slumpmässigt, men ceremonideltagaren vet att det inte skulle ha hänt utan att de öppnade upp för att be och ta emot hjälp i ceremonin. Och jag vet inte hur många gånger jag har haft ceremonier där deltagare har velat förändra sin arbetssituation. Och i ceremoni släpp taget om den gamla situationen och önskat in någonting nytt. Och plötsligt, bara kommande dag eller vecka, så då får de veta att de är uppsagda, att verksamheten ska läggas ner. De är plötsligt kallade på intervju för någon jobbansökan de skickade för en månad sedan som de inte sedan glömt bort. De blir antagna till utbildning och så vidare. Det är så enormt många historier och sätten för önskningarna att slå in är på sätt som ingen hade kunnat förutse. Och då går ju intellektet igång. Ceremonideltagaren söker förklaringar och tänker liksom att det enda som hände det var ju faktiskt att jag blåste in en önskning i en sticka och kastade den på elden. hur kan det här liksom, det var nog bara slumpen att det sammanföll i tid med ceremonin. Men den som har upplevt det vet ju på intuitivt på ett annat plan, vet att det finns ett samband. Även om det här går liksom bortom intellektets horisont. Men vad är det som gör att ceremonier ibland fungerar och ger mirakellösningar, men ibland inte? Om man tycker att man har försökt slänga sitt gamla jobb på elden, men man är kvar på samma ställe, varför blir det så? Ja, det enklaste svaret om du frågar mig, det är att det alltid fungerar. Livet, överenskommelsen fungerar alltid, vi får det svar som vi behöver. För det som sker i ceremoni, det är ju att vi medvetet överlämnar till den kraft som vet vårt bästa när vi själv inte ser det. Och när vi upplever att det fungerar, alltså när vi får en lösning, då är ju det att det bästa för oss, det sammanfaller med vår egen önskan om förändring på det sätt som vi vill. Men sen finns det ju, som jag sa, man försöker släppa taget men blir ändå kvar. Och då är det ju helt enkelt så att det vi vill är inte till vårt högsta bästa, i alla fall inte just då. Och varför är det svårt att se just då, men det kan bli förståeligt i efterhand. Alltså det handlar om att det är en annan ändring som krävs, men som vi inte vill kännas vid där vi är. Vi kanske försöker byta jobb, men sanningen är att vi lever i en dålig relation och det vettigaste vore om vi började med att faktiskt ta tag i det och skilja oss. Eller vi kanske inte kommer från det där trista jobbet och så plötsligt är det någon i familjen som blir allvarligt sjuk och då är man glad att man bara har en inkomst, något som inte tar så mycket energi när livet vänds upp och ner. Och då är man ju glad att man inte fick ett omedelbart svar i ceremonin. Och jag har ett eget exempel på det, när jag tyckte att jag inte fick svar, eller jag fick åtminstone inte det svar som jag hade önskat. Och det var när jag var sjukskriven. För som man säger, den friske har många önskningar, den sjuke har endast en. Och jag tyckte verkligen att jag gjorde allt. Men sanningen var att som mitt liv såg ut just då, så hade det inte varit till mitt högsta bästa att bli frisk i bemärkelsen symptomfri. För det var inte att bli symptomfri som krävdes. Hade det varit så enkelt hade det redan hänt. Det som krävdes var ju någonting som inte kunde genomföras av någon annan än mig själv. Alltså jag behövde sluta förneka de uppenbara förändringar av mitt liv som behövdes just då. Och jag var tvungen att genomföra dem. Jag var tvungen att sluta förneka. Acceptera läget och se mig själv. Liksom se i mig själv det som andra hade sett för länge sedan. För läget var då att jag hade haft min praktik med healing-sessioner och kurser vid sidan om ett heltidsjobb under flera år. Jag jobbade jämt. Min hälsa hade blivit så obalanserad att jag aldrig gav mig tid för den återhämtning jag behövde. Det var det här som gjorde att jag blev sjuk. Vad jag gjorde, jag testade att gå ner i tid på kontorsjobbet. Istället så växlade jag upp i företaget så jag jobbade ändå mer än heltid. Och det som mina närmaste hade sett, det var ju att jag skulle komma och jobba heltid i min verksamhet. Men det här var skrämmande för mig. Min rädsla vem jag skulle bli, vad andra skulle tänka, hur det skulle gå att försörja sig som företagare. Allt det här gjorde att jag var i förnekelse. Så att istället för att titta på min framtid på lång sikt så fastnade jag i den här önskan om symptomlindring och jag blev inte bättre. Och tyckte liksom att jag blev inte bönhörd. Men sanningen var ju att jag levde ju inte som jag lärde och det var det som symptomen ville säga mig. Och inga ceremonier i världen kan få någon som inte vill lyssna att lyssna. Därför att naturen och de välvilliga krafterna sätter sig aldrig över vår fria vilja. I slutändan var ansvaret mitt. Det som hände, det var att trots att jag försökte ge mina symptom till livet i ceremoni så fick det inte mig att vända mig inåt. Så att då fick livet hitta andra vägar att nå mig. Och det blev genom yttre tecken, det blev genom symboler, genom digitala nyhetsbrev, genom böcker på biblioteket. Så att Jag blev bönhörd. Livet kommunicerade med mig, men inte på det sätt som jag hade föreställt mig. Så det som hände, det var att jag började så småningom förstå att jag hade ganska allvarliga symptom. Jag tog tag i det fysiska med näringsmedicin, med akupunktur och så vidare. Och när jag började må lite bättre så tog jag mig ut på biblioteket. Och i hyllan så stod det en bok av den här amerikanska supercoachen Tony Robbins. Och jag kände att jag drogs till den. Trots att den var på engelska och handlade liksom om konsten att tjäna pengar. Och jag hade ingen relation till Tony Robbins som person. Jag var sannoliken mycket mer intresserad av att bli frisk än jag var av att tjäna pengar just då. Men boken kallade mig när jag stod där och jag tog den, jag lånade den och läste den om investeringar, om den amerikanska börsmarknaden. Och jag fattade inte varför tills jag tog mig till sista kapitlet. Och där berättade Tony Robbins sin personliga historia som jag då inte hade någon aning om. För att det är tydligen så att han lever med en hjärntumör och han beskrev hur han hanterade besluten kring det. För han hade pratat med en expert som sa att han var tvungen att ta bort den, annars skulle han riskera att dö. Medan en annan expert sa att risken är större att dö eller bli skadad om han opererade. Så det där moment 22 beskrev han sina resonemang. Alltså att med alla våra beslut i livet så är det så. Vi kan ta råd om de bästa, men i slutändan är det vi själva som ansvarar för beslutet. Och han drog parallellen där att oavsett vad, om det gäller vad vi gör med våra pengar eller om vi väljer att leva med en hjärntumör, så är det i slutändan våra beslut och ingen annans. Så att han bestämde sig för att fortsätta leva med tumören och göra det bästa av den tiden. Och sen skrev han några rader som verkligen gick så där rakt in i mitt hjärta. Han skrev så här: I decided that I would no longer live in a suffering state. I decided that I would do everything in my power to live at a beautiful state for the rest of my life and become an example of what's humanly possible. There is nothing worse than a rich and privileged person who is angry and ungrateful. My prayer is to be a blessing in the lives of everyone I meet. Hans sanning var också min. Och jag kände att det var uppriktigt. Så att för första gången på flera månader när jag hade haft de här symptomen så kände jag min själs kallelse igen. Jag vill inte vara liksom lidande och gnällig. Jag vill göra allt jag kan för att vandra i skönhet för resten av mitt liv. Och jag vill bli ett exempel på vad som är mänskligt möjligt. För det finns inget värre än en rik och privilegierad person som är arg, bitter och otacksam. Min bön är att vara en välsignelse, att bli en välsignelse för alla som jag möter. Så här kom livet att kommunicera med mig. Så jag bestämde mig för att jag ska sluta beklaga mig över mina symptom och lägga energin på att bli kollega med Robbins, alltså börja undervisa. Och jag tänkte, blir jag inte frisk så ska jag ändå dela vad jag har lärt mig med världen. Och istället för att begära mer av mig själv än vad som är vettigt så ska jag istället göra mitt bästa för att vandra i skönhet. Walk my talk. Så att välja skönhet eller lidande, det är ett val och det valet är inte svårt. Och sen kom det där nyhetsbrevet om en utbildning för själfulla soloföretagare. Och jag tänkte att det kunde vara något för mig. Så att där kom hjälpen i form av en utbildning och där fick jag ännu en vägledare som gjort samma resa som jag själv stod inför. Så att sammantaget, den hjälp som jag fick på vägen gjorde att jag till slut tog mod till mig och beslutade mig för att säga upp mig. Och det här är 4 år sedan. Och det här lärde mig mer än någonting jag gjort tidigare. För en del av mig tyckte från början att det var fruktansvärt pinsamt att berätta om det här. Alltså jag jobbade ju professionellt med healing och med vägledning. Hur kunde jag det låta hända att jag blev sjuk? Ja, Så här i efterhand kan jag säga att en av anledningarna att det hände var ju för att jag jobbar med personlig utveckling på djupet. Och eftersom det är en av de händelser som jag har lärt mig mest av i mitt liv, så är det ju också den som kan vara till störst hjälp för andra. Det som de säger att vår väg tillbaka efter sjukdom eller livskris, det kan bli vad som ger andra hopp att det är möjligt. Så vår historia kan bli någon annans överlevnadsguide. Och vi som kliver fram och medvetet delar våra erfarenheter av helande och motstånd, vi gör det ju för att vi har en önskan att hjälpa andra. Och det som är obekvämt som vi kanske inte vill kännas vid, men som är andra sidan av det ljus vi vill sprida, det är ju det här. Att vi omöjligt skulle kunna hjälpa andra om det inte var så att vi själva har väldigt mycket att hela. Precis som när jag pratade om det här att jag har haft så svårt att slappna av. Jag hade ju inte kunnat lära ut det om jag inte hade fått jobba så hårt för att lära mig det själv. Alla kloka vägledare har ju lärt sig av sina erfarenheter. Om du tänker på vem som helst av dina förebilder. De förmedlar ju det som de har lärt av sin erfarenhet. Och de flesta av våra förebilder har haft väldigt, väldigt tuffa erfarenheter. Och det är för att de har kommit igenom dem som vi upplever dem som trovärdiga, eller hur? Och det är ju inte bara det som hände innan vi började vandra vägen till ett medvetet liv som vi har att hela. Helande sker ju hela tiden, även när man jobbar som healer. Egot, det är ju egot som vill göra värderingar att vi ska vara bättre eller komma längre än andra innan vi ska våga kliva fram som lärare eller vägledare, och det är ju inte sant. Vi är så präglade att jämföra med andra, men jämförelse är inte till hjälp alls. Jag tänker att det är mer hjälpsamt att tänka att vi alla är lärare och elever och att vi är här för att hjälpa varandra. Jag tänker inte att någon som fortfarande vandrar på jorden är eller blir klar med sitt eget helande. För vi går alla igenom de här portalerna, initieringarna, vi möter oss själva, vi gör fortfarande misstag, det händer fortfarande att jag omedvetet sårar andra, jag har ingen aning om vad som ligger framför mig, och varken jag själv eller någon annan kan ju se idag vad jag har kvar att göra för att utvecklas ytterligare. Det här behöver ju komma steg för steg. Men jag vet bara att jag är här för att hela mig själv, hjälpa andra att göra detsamma. Och så länge jag kan vara till hjälp för andra så kommer jag behöva jobba med mig själv. Så länge vi lever är vi elever. Och på skönhetens väg är allt levande våra lärare. Ceremoni är ett fantastiskt verktyg för kunskap. Och jag hoppas du har lärt dig en del om det idag. Tack för att du har lyssnat.